Makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till Makrorådet. Jag heter Victor Munkhammar och har idag sällskap av Johan Javeus, seniorekonom på SEB, och Susanne Spektor, makrochef på Nordea. Välkomna in i studiovärmen.
Tack.
Tack så mycket.
Ja, det är förmiddag 3 april när vi spelar in och vintern är tillbaka. Kalla vindar är också något av ett tema för poddens första halva. Vi ska ta oss an Tyskland som ju har problem både när det gäller den ekonomiska konjunkturen och strukturen. Och som samtidigt är en högst central ekonomi för hela Europa och inte minst för Sverige. Vad har hänt och vad ska hända där? Och så är det den svenska kronan, detta sorgebarn, som har tagit en hel del stryk igen de senaste veckorna. Vi ska fråga oss vid vilka kursnivåer som räntesänkningen i maj börjar hänga löst. I den andra halvan blir det spaningar, och om jag är rätt informerad så handlar det om arbetsmarknaden för hela slanten. Lite olika ingångar där, det ska bli mycket spännande att höra. Och så stänger vi butiken med veckans viktigaste. Det är upplägget, Susanne och Johan. Är ni redo?
Ja,
absolut.
Precis, det är bra. Jag ska inte fråga vart är vi på väg, utan jag ska fråga vart Tyskland är på väg. Susanne, det har ju blivit lite av Europas sjuke man som det ju var för drygt 20 år sedan i början på 2000-talet. Och det är ju både konjunkturen som jag var inne på, men också strukturen. Påminner lite om Kina på det viset. Alltså, man behöver inte jämföra övrigt, eller det kan man i och för sig, men det är dubbelt liksom. Och om vi börjar med, liksom, försöker ta det i tre delar, det konjunkturella, det strukturella och betydelsen för Sverige. En hård passning i knähöjd här till dig.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Men berätta, vad är det som händer i Tyskland om vi börjar där?
Ja, men dels så är det ju ett strukturellt problem. Man såg ju en svaghet egentligen i industrin redan 2017, och det har drivits framförallt av bilindustrin, backat mer än 25% sedan dess. Så tittar man på industriproduktion och industrin så var det ju någonting som pågick även innan pandemin slog till. Och sen också innan energikrisen. Och bilindustrin, ja, där handlar det väl om att man inte klarar omvandlingstrycket. Och det är inte heller självklart för den tyska ekonomin vad det är som ska ta över från det som går sämre. Man ligger efter när det gäller AI, när det gäller tech. Man har ganska dålig miljö för startup kapital till exempel. Sen är man ju mer exportberoende, så man har drabbats hårdare av den fallande globala efterfrågan och energikrisen inte minst. Tittar man på den energiintensiva industrin i Tyskland, nu är den ner 20% dessutom. Så Tyskland har ju tuffare läge, och jag tycker vi fick ju inköpschefsindex igår. Tyska industrin kom in lite bättre än väntat, men på 41,9. Det är ju fortfarande riktigt dåliga inköpschefsindex, medan Sverige var uppe på 50, och vi ser den globala industrikonjunkturen vända och inte alls lika tydligt i Tyskland. Så att man har ju utmaningar, och dessutom demografi som kommer bli ännu större utmaning framöver. Så Tyskland, ja, det framstår ju nu som att man kanske hade en väldigt positiv period här i mitten, men att man snarare trillat tillbaka. Och man ska nog räkna med att Tyskland kommer fortsätta vara ett sänke och ha en ganska svag tillväxt under hela 20-talet.
Okej, okay, så att i alla fall 6 år till då.
Ja.
Okej, det är ju ett tidsperspektiv att tänka på. Johan, lite sådär elakt så har det ju sagts att Tyskland liksom var byggt på billig energi från Ryssland och dyr export till Kina. Och nu har det blivit stopp i båda ändarna. Det är väl förstås överdrivet, men finns det något korn av sanning i det där?
Nej, men jag tycker att det är självklart överdrivet om man ser till hur stor effekt det här har haft för hela problemet. Men jag tycker definitivt att det är någonting som ändå fångar lite av den dynamik som vi har sett i Tyskland. Sen så tror jag att man ska liksom inte räkna ut det här landet, utan det finns ju saker som gör att man kan komma tillbaks. Jag menar, Kina kommer väl att repa sig för det senare, då kanske exporten börjar komma igång igen, och Inte minst tror jag också att tysk industri kan gynnas av de försvarssatsningar som nu kommer göras över hela Europa under många år framöver. Där tror jag att tysk industri borde kunna vara hyfsat väl positionerat att kunna få lite fart från den förändringen som vi står inför.
Ja, men det här strukturella, Susanne var inne på det med energin där, det är ju, den här kemiindustrin har ju varit viktig för Tyskland exempelvis och så där. Det har man ju sett att mycket av det här har liksom inte kommit tillbaka. Man lade ner det när energipriserna var väldigt höga och energipriserna har sjunkit, men det verkar inte liksom repa sig i den där. Är det en sektor som man liksom ska bara lägga på, ja, historiens skräphög låter väldigt hårt, men den typen av förändringar?
Det är jättesvårt att säga, men jag tror man ska akta sig för att vara så drastisk i sina förutsägelser, utan det här visst, det ser tufft ut just nu, men det kan ju ändras framöver naturligtvis.
Jag är glad att du säger det där med att man inte ska räkna ut Tyskland, för Susanne, vi har ju faktiskt, om man tittar på den här ekonomin, först då när man tog sig an Östtyskland för snart 35 år sedan, som ju gick bättre än man hade kunnat tro. En väldigt stor förändring att svälja för den ekonomin. Och sen då, som jag var inne på, så var ju Europas sjuka man då 2021 och så det här agendaprogrammet, stora förändringar på arbetsmarknaden under Schröder och Tyskland tog nyfört. Så att det, i närtid har ju den tyska ekonomin just en förmåga att ta sig samman just när det har liksom krisat. Ser du några tecken på den typen av, så att säga, rörelse nu?
Nej, men just nu är det väl ganska svårt att se, men det finns ju ljusglimtar. Man har en välutbildad befolkning, man har den här mittelstand som man brukar prata om, de små och mellanstora företagen som har tagit sig igenom strukturomvandlingar tidigare. Och jag nämnde att man hade inte så bra startup-klimat, men man har ju ett väldigt bra näringslivsklimat för de befintliga företagen. Så att, alltså absolut finns det hopp, och vi ska inte räkna ut Tyskland. Men jag tycker det är ganska illustrativt att tittar man på tjänsteproduktionen, och liksom, det har ju varit en övergång från industri till tjänster i många länder. Och i Sverige så har tjänsteproduktionen ökat med 65% sedan 2006. Medan i Tyskland ökar med 22%. Och det kanske illustrerar det här att man inte riktigt verkar ha tagit de här stegen. Man har inte kommit in i till exempel IT och tech eller de sektorerna på samma sätt som många andra ekonomier har gjort. Och det betyder ju inte att man inte kan göra det. Men det betyder att man ändå ligger lite efter. Och det gäller ju då att växla upp. Och någonting som man kan vara lite orolig för också, det är ju finanspolitiken som är mer åtstramande. Och nu har man svag tillväxt. Ekonomin har ju inte växt, eller den har ju fallit och kommit tillbaka, men är lika stor som 2019. Om man fortsätter ha en ganska svag ekonomisk utveckling får man också mindre reformutrymme och mindre möjligheter att göra det som kanske behöver göras. Så vi ska absolut inte räkna ut Tyskland, men det kommer nog krävas en del från Tyskland. Det kommer inte bara ske automatiskt. Och det var ju stora reformer som man gjorde. Och riktigt där att vi ser den storleken av reformer är väl kanske inte riktigt där i Tyskland nu.
Innan vi lämnar Tyskland, Johan, jag var inne på i början att det är ett väldigt viktigt land för Europa i sin helhet och inte minst för Sverige. Hur viktigt är det för vår ekonomi att Tyskland, så att säga, kommer på benen igen? Jag menar, det är inte så att det är någon katastrof, men det går trögt. Ungefär noll tillväxt i år verkar det väl bli, och de här problemen som Susanne var inne på, ingen riktig fart på den här sidan 2030 och så vidare. Vad är betydelsen för Sverige?
Men jag tycker det är stor betydelse naturligtvis. Jag tycker vår förre centralbankschef, jag var runt vid honom för många år sedan på en liten tour bland kunder i USA, så förklarade han den svenska affärsmodellen på ett rätt så träffande sätt. Han sa att Sverige tillverkar saker som vi sen säljer till Tyskland, som sen säljer dem till resten av världen. Så att visst, vi är väldigt beroende av den här stora ekonomin i vår granne i söder.
Ja. Okej. Okay. Bra. Det om Tyskland. Då ska vi ta oss an kronan. Som jag var inne på så har ju den försvagats igen nu då den senaste tiden. Det har ju varit lite bergdalbana får man säga, med en kraftig förstärkning precis innan årsskiftet, och sen en kraftig försvagning och så en förstärkning igen, och nu en skjuts åt fel håll då. Och innan vi gick in här så kostade en dollar 10,74, en euro 11,57, och tittar man på det här KIX-indexet som Riksbanken använder för att mäta kronans värde mot en hel korg av viktiga valutor i viktiga konkurrentländer, så är kronan ungefär på den nivån där den var i mitten av november. Och allra viktigast kanske, Susanne, den är faktiskt markant svagare än Riksbankens prognos för första gången på ganska länge. Och just kronan har ju vår centralbank pekat ut som liksom, det är en faktor som kommer att avgöra när vi vågar sänka räntan. När går larmet? Vilka kursnivåer handlar det om? Du behöver inte ge på öret, men gärna om du något intervall eller så.
Ja, men låt mig komma dit med lite friskrivningar först. Nej, men dels så beror det ju på vilka drivkrafterna är, vad det är som händer. Man kan inte bara plocka ut kronan, utan om vi får en svag krona men vi får oväntat låg inflation till exempel, då kanske de ändå sänker även på en kronkurs som vi nu tycker verkar hög. Eller om kronan skulle försvagas för att ekonomierna börjar gå mycket sämre helt plötsligt, då kommer de ju också sänka även om vi skulle vara på de nivåerna. Så det finns ju inte en magisk mekanisk gräns. Men det är klart att fortsätter den här försvagningen, vi börjar komma upp någonstans på 11,75, 11,80 mot euron, då är det nog stressigt på Brunkebergs torg, och det är nog ett ganska besvärligt läge. Sen tycker inte jag att man ska överdriva inflationsimpulsen egentligen från de nivåerna. Men Riksbanken har ju, som du sa, pekat ut kronan som en risk. Och här är väl drivkraften väldigt viktig. Om det ser ut som att det är ränteskillnader i liksom Sverige mot omvärlden, så är det förmodligen mer problematiskt. Medan det som ser ut att hända just nu är att mycket drivs av dollar och dollarräntor. Tycker jag ändå, om man tittar på euronock, som ju har en helt annan centralbank.
Alltså kursen mellan euron och den norska kronan.
Exakt. Norges bank har ju varit tydlig med att vi fokuserar på växelkursen, och vi kommer inte sänka förrän i december. Men utvecklingen är väldigt lik den svenska, fast när Riksbanken har sagt i maj. Så frågan är ju, om Riksbanken sänker i juni, gör det någon skillnad för växelkursen? Och där kommer de nog fundera en hel del på hur ser det ut och vilka är drivkrafterna helt enkelt för,
ja,
det som sker.
Johan, drivkrafterna, det är ju säsongsmässigt brukar ju kronan ha lite problem med den här tiden på året, den så kallade utdelningssäsongen. Hur viktig faktor är det för det här vi har sett den senaste tiden?
Det är ingen som vet riktigt hur stor betydelse det där får i så att säga, procentuell försvagning av kronan. Men det är klart att när svenska aktieutdelningar görs och en hel del av dem går till utlandet och en del av dem växlas över till utländska valutor igen, så får vi ju ett strukturellt säljtryck på kronan under den här delen av året. Och då ligger det nära till hands att förklara en liten del av svagheten, om du nu har en sån, med just de flödena. Men jag tänkte återkomma lite till den här frågan som du ställde till Susanne då, om nivåer när majsänkningen. Jag tror ju väldigt mycket på det här wisdom of the crowds. Man frågar tillräckligt många duktiga personer så får man ett svar som ligger nära sanningen. Så jag gjorde faktiskt det. Igår frågade jag på FinansX, som det nu heter, vad de då tror de här nivåerna ligger. Och då visade det sig att 20% tror att om kronan går över 11,80 mot euron då blir det ingen sänkning i maj. De flesta tror att gränsen går högre än så då. 50% svarade att den går vid, måste över 12 innan den majsänkningen försvinner. Och sen då ytterligare tror jag, förlåt, det var 30% som trodde till över 10,80, sen 50% över 12, 11,80 och 50% över 12, och sen var det 20% som trodde att det måste ännu svagare än så. Men
okay.
12 verkar vara någon sorts, ja.
Då måste jag bara fråga, hur många var det som svarade på din lilla enkät som du väldigt föredömligt gjorde, måste jag säga, guldstjärna?
Ja, nej, men det var ett hundratal som svarade.
Det är ett okej, så kallat en ändå. Då.
Jag vet inte hur statistiskt säkerställt det blir då, men det är några stycken.
Ja, intressant. Men det stärker ju din tes då, Susanne, att det ska upp en bit till för att det ska bli problematiskt.
Ja, men det tror jag. Och Therén var ju ganska tydlig på presskonferensen med att den här kronkursen som vi hade då var helt okej, och han pratade ju om en kraftig försvagning. Och jag tror att man ska ju tänka på att alltså, producentpriserna är ner, träffade några matimportörer i december, ganska nära då när kronan var på de här nivåerna, och de hade ju lagt in den kronförsvagningen i priserna som de hade fått igenom. Men när de ska förhandla priserna en gång till så kan de ju inte ta samma kronförsvagning en gång till. Och vi har ju inte sett att priserna föll när kronan förstärktes väldigt kraftigt i slutet av förra året eller in mot årsskiftet. Så att frågan är ju vilken kronkurs som egentligen krävs för att vi ska få den här inflationsimpulsen. Men det är klart att Riksbanken vill inte se att kronan försvagas, så jag tror trenden är nog också ganska viktig. Att om vi har varit upp och vänt och vi är i en bra riktning inför majmötet, så är det väldigt annorlunda än om vi fortsätter vara på en lång som försvagningstrend.
Nej. Sen, som Johan var inne på, så verkar det ju handla ganska mycket om dollarn här. Den här sista skjutsen kom i ett hökaktigt tal från den amerikanska centralbankschefen, och sen inköpschefsindex från USA som var starkt i sig och dessutom hade liksom att priskomponent, det delindexet, steg, vilket man ju inte vill se i det här läget, vilket då har fått många att ännu mer börja tvivla på när Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, egentligen kan sänka. Och om det nu är dollarn och amerikanska räntor som driver det, då kan man ju se en ganska trist period framför sig, för det verkar ju som att vi håller på att få en ganska tydlig tudelning mellan Europa och USA, där den amerikanska ekonomin bara fortsätter att tuffa på medan den europeiska verkligen säckar ihop. Det vill säga att vi kommer att ha amerikanska räntor på förhållandevis eller relativt sett högre nivåer under en ganska lång tid. Om det är då det som liksom drar kronan, vad ska man räkna med då?
Jag tror Riksbanken måste gå sin egen väg i ett sånt scenario, och det viktiga blir ju för Riksbanken snarare då hur ECB tänker och hur ECB signalerar och agerar. Riksbanken kan ju göra ganska lite åt det. Men sen finns det ju, tycker jag, skäl att tro att den amerikanska centralbanken ändå kommer sänka räntan i år, och att vi kommer, även om det finns en tudelning, att den inte behöver bli kanske så besvärlig som det möjligtvis ser ut i detta ögonblick. Men det talar väl emot att kronan ska stärkas kraftigt i närtid. Och kanske snarare ligga på de här nivåerna eller möjligtvis lite bättre, om vi får ett lite bättre allmänt sentiment igen. Så det är väl slutsatsen från det, tänker jag.
Ja. Johan, har du något att säga om den här kopplingen till USA och frikopplingen möjligen mellan amerikansk och europeisk ekonomi och därmed räntor?
Ja, jag tror att vi behöver inte oroa så mycket för frikoppling, utan jag tror att om amerikansk ekonomi skulle fortsätta att tuffa på det sätt som den har gjort hittills, så vi slipper allt vad lågkonjunktur heter, då kommer det förr eller senare dra med sig även den europeiska ekonomin högre. Sen så tror jag att man ska... Jag menar, dollarn den påverkas både vad som händer realekonomiskt i USA, men naturligtvis också väldigt mycket på finansmarknader. Och min känsla, jag kan inte riktigt klä det i siffror, men min känsla...
Men det bygger på 30 års erfarenhet av marknaden.
Ja, lite så. Ja. Och det är ju att vi har ju haft en väldigt bra börstid här under, ja, rätt lång tid faktiskt. Och året har börjat bra och så vidare, och värderingarna har klättrat en hel del och alla är rätt optimistiska och sådär. Men vi närmar oss också den här lite säsongmässigt svagare delen av året för aktier. Ni vet, sell in May and go away, och liksom sommarmånader brukar kunna vara lite sådär. Så att skulle vi få en sättning på börsen, som jag tror ändå att vissa känner en oro för, då är det klart att då ska man inte ha kronor, utan då ska man ha dollar. Och en liten del av den här dollarstyrkan kanske också kan förklaras med det. Och kanske en del av kronsvagheten också, jag vet inte. Men, okay. Men jag tror att man ska inte glömma det här finansiella. Det är viktigt när det gäller både kronan och dollarn.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Bra, då ska vi ta oss an spaningarna. Och som jag har sagt så är det arbetsmarknaden i fokus. Susanne, vill du börja? Du är ju... Du kanske kan mest om arbetsmarknaden i hela Sverige, eller?
Det kanske det är okej, okay, men det är ju mitt expertområde.
Jag lyssnar extra noga i alla fall.
Ja, precis. Nej, men jag tänkte ju spana om efterfrågan på arbetskraft, motståndskraften och vad den här så kallade beverage-kurvan kan lära oss. Och vi får se hur det går att gå igenom den i radio.
Och steg ett får ju bli då att förklara vad är beverage-kurvan.
Absolut.
Och vem var beverage?
Ja, precis. Nej, men det var ju en ekonom förstås. Jag skrev ju min avhandling om beverage-kurvan, så vi ska se. Men jag tänkte, innan vi kommer till beverage-kurvan, så tänkte jag att vi skulle gå ännu mer grundläggande och fundera på vad är efterfrågan på arbetskraft. Och det kan ju lite förenklat sägas att det är de som jobbar, och sen är det de jobb som företag vill tillsätta. Och under pandemin de senaste åren så har vi haft en skyhög efterfrågan. Och det har ju tagit sig uttryck i att sysselsättningen har ökat, men också att det varit rekordmånga nya lediga jobb och en väldigt hög brist. Och det betyder, på ekonomspråk då att den så kallade Beveridge-kurvan skiftar ut. Och vad är den då? Ja, men den är relationen mellan hur många lediga jobb det finns och arbetslösheten. Och det finns en konjunkturaspekt i det här att när det är bra tider då finns det många lediga jobb men få arbetslösa. Och i dåliga tider så finns det få lediga jobb, men många arbetslösa. Men sen finns det den här strukturdelen då den skiftar utåt eller inåt. Och det som ekonomer egentligen pratar om, matchning. Och det är hur många jobb behövs det för en given arbetslöshetsnivå. Under pandemin såg att arbetslösheten föll, men inte lika mycket då som de lediga jobben ökade. Och nu kommer vi då till den intressanta. Att hittills, det som har hänt, det är ju att andelen lediga jobb har fallit utan att arbetslösheten har ökat. Och det betyder att den här har då skiftat tillbaka in. Men nu är vi väldigt nära där vi började, alltså där vi var. Och det betyder ju att det är otroligt att vi kan skifta in den här relationen ännu mer än där vi var när pandemin slog till. Och att det betyder att vi är vid den punkt där ganska små förändringar av efterfrågan på arbetskraft till det sämre kommer ge stora effekter på arbetslösheten. Och för svensk del så är vi redan här, men i USA är vi också ganska nära den punkten. Man började på ett vakansgrad på över 7% och nu är vi nära 5. Och det finns lite skattningar på när börjar då arbetslösheten röra sig utåt snabbare i USA. Och det ligger någonstans mellan 4,5 och 5. Så vi är potentiellt bara några tiondelar ifrån den här brytpunkten också för den amerikanska ekonomin. Och det betyder också att man kan inte räkna med den här motståndskraften. Ibland hör jag att ja, men arbetsmarknaden har varit så motståndskraftig så den kommer fortsätta vara det. Men det finns en förklaring, en väldigt elegant förklaring. Och nu är vi då i den här punkten. Så det blir väldigt viktigt vad centralbankerna gör. För om Riksbanken inte sänker räntan så kommer nog efterfrågan på arbetskraft, en del som har övervintrat sin personal, ge upp och säga upp dem. Då kommer arbetslösheten stiga mycket. Och det vet ju Riksbanken också om. Men också hos Fed så vet man att man inte är långt ifrån den här punkten. Vilket gör att arbetsmarknadsstatistiken blir otroligt viktig också hur företag väljer att göra. Och i USA så finns det ju ändå lite svaghetstecken under ytan kan jag tycka. Vi fick ju nya lediga jobb igår och som sagt föll det här vakanstalet ytterligare lite. Men också att andelen som säger upp sig i USA är den lägsta sedan hösten 2018. En signal om att det är någonting som händer. Och då kan det gå ganska snabbt. Och det, om det sker, då tror jag det kommer bli en ganska stor game changer som man tar lite för lite hänsyn till eller den risken idag på marknaden.
Intressant föredömlig genomgång av Beveridge-kurvan. Du sa då att vi är tillbaka där vi var innan pandemin i Sverige. Finns det någonting som talar för att, som du sa också, så är det här ett mått på matchningen, hur effektiv är arbetsmarknaden, hur lätt är det att flytta arbetslösa människor till lediga jobb, hur passar de ihop liksom? Det där vill man ju, målet med finanspolitiken är att förbättra det där så att det ska liksom kräva så få lediga jobb som möjligt för att få ner arbetslösheten.
Exakt.
Finns det någonting som talar för att vi kan ha haft någon strukturella förändringar som gör att vi kanske kan gå ännu längre in ner mot den här hörnan som man vill in i när man ritar upp en Beveridge-kurva?
Ja, jag tycker nog det är ganska svårt att tro. Jag ska faktiskt säga att om man tittar på Arbetsförmedlingens statistik som ju är mindre, liksom, mindre brus i den, så är vi faktiskt lite längre in än vi var innan. Så vi är till och med på ett lite bättre läge och vi har börjat skifta. Liksom, arbetslösheten har ju börjat stiga, vilket gör att det känns otroligt att vi ska komma ännu bättre, givet att vi är liksom nästan lite bättre faktiskt än vi var. Man kan hoppas, men jag tror att det är att hoppas på mycket, att det ska komma ytterligare skift just nu.
Det jag tänkte var så att det här ökade distansarbetet och verktygen för det, att det skulle ha gjort att arbetsmarknaden funkar lite bättre, att man liksom, om man har lång pendling kan man ta ett jobb ändå, för man behöver kanske bara vara på plats 2 dagar i veckan och då tar man det där jobbet som man kanske hade sagt nej till innan, eller tvärtom att arbetsgivaren tycker att det är okej att du sitter i Umeå för vi har ju verktygen för det nu. Men det ser lite svårt att se den typen av förändringar.
Ja, men det skulle ju kunna vara varför vi är lite lite bättre än vi var innan. Men det är ju många andra bitar som också spelar in.
Okej. Ja. Johan, tankar?
Nej, men det är ju intressant naturligtvis, och just det här, den här möjligheten att vi står inför en potentiellt sett då risk för en snabb försämring på arbetsmarknaden, inte minst då i USA. Det är ju någonting sådär som folk liksom inte riktigt är beredda på. Och det är en sån, definitivt en sån sak som skulle kunna få tillbaks alla de här spekulationerna om recession och så vidare. Och det finns ju en del väldigt tillförlitliga recessionsindikatorer som är just byggda på den här arbetslöshetsmåttet som då skulle kunna trigga. Så att vi, idag kan det kännas som att vi är långt ifrån dåliga tider, inte minst i USA, men sånt där kan ändras fort.
Att poängen egentligen är att känsligheten för även små förändringar är större nu än den var för ett år sedan eller två år sedan. Alltså förändringar i efterfrågan på arbetslöshet, större utslag.
Ja. Exakt, då vi har kunnat ta allting på de nya lediga jobben eller bristen, medan nu finns det inte mycket kvar, utan nu kommer ytterligare försämringar, om de kommer, tas på sysselsättning och arbetslöshet.
Ska vi kort påminna om Federal Reserves dubbla mandat också?
Precis.
De ska ju titta både på inflation och sysselsättning. Det ska väl alla centralbanker, men de har det ju väldigt liksom på
pränt. Ja, men de har det ju tydligare.
Ja, okej. Okay. Spännande och lite läskigt.
Ja, det är lite läskigt. Det blir otroligt viktigt vad företag gör de närmaste månaderna.
Ja, bra. Johan, du ska också spana om arbetsmarknad, lite annat tema.
Ja, nu blir inte läskigt minsta, utan det blir bara trevligt.
Ja, men vad härligt.
Ja.
Tack.
Nej, men skulle ni vara sugna på att jobba 4 dagars vecka med samma lön som idag?
Ja.
Många skulle nog svara ja på den frågan faktiskt. Men bara för att göra en liten recap då. I Sverige så har vi ju haft rätt stora förändringar på arbetsmarknaden om man går långt tillbaka i tiden. Och en period vi hade väldigt stora förändringar, det var då mellan 1938 och 1978. Och då skedde det stora reformer på arbetsmarknaden som gjorde att vi kunde korta ner arbetstiden rejält. Så att på 40 år, de 40 åren från 38 till 78, så då fick vi 5 veckors semester från att inte haft någonting innan. Och dessutom lediga lördagar. Så att det skedde väldigt mycket i termer av arbetstidsförkortning under de här decennierna. Men under tiden sedan dess då, sedan 1978, det är nästan 50 år, så har det inte hänt i princip någonting. Och ser vi då det är hur mycket vi har arbetat sen, om vi går tillbaka till 1980 och ser hur mycket vi har arbetat. Så antalet arbetade timmar i ekonomin, det har stigit med ungefär 30% sedan 1980. Och det är ju inte för att vi jobbar mer per person, utan det är ju då för att vi har haft en befolkningsökning och så dessutom har vi fått en stigande sysselsättning. Så vi jobbar, producerar 30% fler arbetstimmar i ekonomin jämfört med 1980, men real BNP, alltså hur mycket vi har producerat med de här resurserna, har ökat då med 150%. Och vi har då valt att ta ut hela den här produktiviteten i form av mer betalt, alltså en högre levnadsstandard, istället då för att som tidigare lägga en del av det här på att också vara lediga lite mer. Och frågan är ju då hur länge det här gapet ska fortsätta att växa, eller när vi då kommer till den punkten att nu vill vi faktiskt också utnyttja vårt ökade välstånd i att vara lite mer lediga helt enkelt. Och jag tycker man får bilden av att framförallt den yngre generationen verkar ha en lite annan syn på det här med balans mellan arbete och fritid, och tycker att vi kanske inte behöver hela tiden få det materiellt bättre, utan ja, vi vill kanske också vara lite mer lediga och ha lite mer kvalitetstid på det sättet. Och om ni noterade så Socialdemokraterna presenterade ju här tidigare i år då inte ett förslag om arbetstidsförkortning, men en intention om att man ska göra arbetstidsförkortning till en viktig valfråga då nästa val 2026. Och i höst så kommer det också starta ett rätt intressant experiment, storskaligt experiment i Sverige, där man då ska införa sån här 4-dagarsvecka för ett antal företag som då väljer att frivilligt vara med. Och det finns många sådana här som pågår då i andra länder i Europa. Och någonting som jag ändå tror kan tala för att det här ändå ligger lite i tiden, det är ju också utvecklingen inom AI. Nämligen att vi får ju, ni ser AI-tjänster blir allt bättre och bättre hela tiden, och det går rätt fort och de kan göra allt fler saker. Och det är många som då oroar sig för att det här också kommer att kunna ersätta väldigt mycket av våra jobb. Och det finns många olika åsikter om det där, men jag tillhör ju de som ändå tror att det här är en risk som vi måste fundera kring framöver. Och kanske också fundera kring inte en allt för lång framtid. Vi kanske pratar en handfull år innan det här kan ha blivit så bra att det faktiskt på allvar då börja konkurrera med många arbetsuppgifter som människor gör idag. Så att det verkar som att det händer en hel del just nu inom det här området, och förhoppningsvis så kanske det här också kommer att leda till att vi kommer att få lite kortare arbetstid framöver i Sverige och i många andra delar av världen. Jag skulle inte bli förvånad om det sker, kanske lagom till att man själv ska gå i pension och inte kommer kunna utnyttja det, va? Men det här är någonting att hålla ögonen på, tror jag.
Ja.
Och det är även någonting som jag tror också kommer att kunna vara lite intressant utifrån investeringssynpunkt. Om vi nu skulle få en sån här utveckling lite bredare i fler länder, så är det klart att då är det ju vissa branscher som missgynnas, vissa branscher som gynnas. Jag menar, turism, resor, fritidsprylar och sådana saker, det är ju branscher som kommer växa strukturellt på ett sätt som vi inte har sett hittills.
Ja, okej. Okay. Susanne, jag tänker, nu har du liksom fem studier att dra upp ur hatten här. Det jag spontant undrar är, ser man någon tendens då att folk väljer att, för man kan ju faktiskt arbeta deltid om man nu gör den avvägningen som Johan pratar om, att det är ett vanligare önskemål i yngre kohorter än äldre. Alltså att man säger, nej men jag jobbar 80%, jag tycker det är viktigare. Eller? Vad ser det ut? Vad säger forskningen?
Ja, nej, men det är ju komplicerat. Men människor verkar välja att ta ut det i inkomst jämfört med att ta ut det i arbetstid. Sen kan det ju vara så att man skickar en signal om man säger att jag vill jobba deltid som man är rädd för att göra. Så det är inte helt enkelt att ta ut vad folk egentligen
man
vill.
Man ser som lat och ointresserad och inte engagerad.
Ja, man kanske
engagerad.
Är orolig för att ja, man kanske, ja. Man kanske ja, inte gör nog... det, men man kanske är orolig för ja, det om man säger att man vill jobba 4 dagar i veckan till exempel. Men sen är det ju ett perspektiv på det här är ju ändå att vi lever ju mycket längre. Så att även om vi har kvar den här fem dagars veckan, så får vi ju mer ledigt över livet jämfört med hur det var under den här perioden då man gick i pension och inte hade så många högkvalitativa år. Men det är ju en trend, särskilt i de övre inkomstskikten skulle jag väl säga, där man provar och har flexiblare arbete och har en friare arbetstid. Frågan är väl hur man ska göra i industrin där man har skift, eller i vården där folk kommer behöva vård dygnet runt. Och det är såklart inte omöjligt att lösa, men jag tror det behöver nog komma ett mer globalt skift. Svårt för Sverige att gå ensamt med en 4 dagars vecka till exempel. Men däremot en extra semestervecka skulle ju kunna vara enklare att genomföra i ett liksom, internationellt konkurrensperspektiv. Men hittills så verkar ju folk ha valt pengar framför fritid där de har möjlighet att välja. Men sen har det ju varit lite arbetstidsförkortningar. Det finns ju en hel del avtal på typ 37,5 timme och den typen. Så att på tjänstemannasidan har det ju hänt lite grann, men inte alls på det sättet som du gjorde under den här perioden du beskrev, då man kortade tiden och jobbade på lördagar tidigare.
USA är ju ett exempel på där man verkligen har valt den vägen att ta ut det i levnadsstandard snarare än tid. Där ju, jag menar, det är väl ytterst få som har 5 veckors semester i.
Ja, verkligen. Utan det är ju, om man får ju vara ärlig då, precis som Susanne säger, liksom att det här med Sverige kan inte gå helt sin egen väg. Det här är någonting som man måste följa med i en större trend. Och Sverige tillhör ju redan idag kanske de länder som har mest generösa semestervillkor av många länder i Europa. De nordiska länderna sticker ut lite där. Så att, återigen, det här är någonting som jag tror kommer då kanske ske på europeisk nivå. Och kanske global nivå snarare än att det börjar i Sverige och vi går vår egen väg.
Jag tycker det låter bra i alla fall, Johan.
De flesta gör ju det,
ja,
faktiskt.
Ja, precis. Särskilt om man får behålla samma lön.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska man öka sin produktivitet också bara, och det ska vi försöka göra genom att nu avsluta den här podden, och det blir du, Susanne, som får sista ordet. Du ska berätta för oss vad som är veckans viktigaste, varför man absolut inte missar den allra närmaste tiden. Även om man bara jobbar 4 dagar så ska man se till att hålla koll på på detta?
Ja, precis. Då får man kolla in på fredag ändå när de amerikanska jobbsiffrorna någon från payrolls kommer. Intressant såklart, sysselsättningsökningen, den som får mest uppmärksamhet. Men jag kommer kika extra mycket på arbetslösheten. Den ligger på 3,9. Om den, och det är väntat att den ligger kvar där, men om den skulle börja ticka över 4 så tror jag det kommer ändra en hel del för Fed-ledamöterna. Och såklart löner också i fokus för Fed.
Och där kopplade du jättesnyggt till din egen spaning, den ökade känsligheten på arbetsmarknaden. Stort tack till dig, stort tack till dig Johan, och till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.